I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Just nu lever vi alla i en förändrad värld där ord som samhällsspridning, karantän och droppsmitta plötsligt har blivit vardag. Så kanske känner du, precis som jag, en ökad nivå av oro och rädsla. Och idag ska vi prata om just rädslor, men med fokus på barnen. Jag har dock på känn att även vi vuxna kommer få ett och annat tips på hur vi också kan förhålla oss till ämnet. Och hur vi undviker att föra över vår egen rädsla på våra barn. Och här idag har vi barnpsykologen som just släppt en bok som ger både barn och vuxna hjälp på vägen att bli modigare trots att man är rädd. Lars Klintvall. Hej Lars.
Hej.
Vad kul att du är med.
Ja, detsamma. Det är din podd så det är klart att du är med.
Jag är med som vanligt. Det är ju som sagt en lite märklig tid här nu så nu spelar vi in på video. Det är ju spännande tycker jag. Men det känns som att vi kommer få till det här va?
Absolut, det verkar lätt. Vi kommer inte gå tillbaka till att träffa människor sen.
Nej,
efteråt.
Men precis. Vi bara sitta här hemma. Många känner ju kanske igen din röst redan här från podden Barnpsykologerna. Men nu har du ju också släppt precis en bok för barn som heter Veterinären som var rädd för hundar. Berätta lite, hur kom det sig att du ville skriva den här boken?
Alltså, jag har skrivit den tillsammans med min bästa kompis, Amanda Lecorni.
Mm.
Eller jag har skrivit, hon har ritat. Hon är arkitekt egentligen, eller vad man ska säga.
Mm.
Och hon är småbarnsmamma. Så att det blev väldigt snabbt aktuellt för henne det här med att liksom fundera över vad hon ville göra till sin dotter.
Just
och, och då tänkte vi att vi skulle kombinera liksom, mitt kunnande och hennes kunnande. Och då kom hon på den här idén att vi skulle göra en rolig bok som var mitt jobb fast roligt. Så var så hon uttryckte.
Just det.
Det vill säga att det skulle vara liksom handla om ångest och rädslor hos barn. Men att det skulle vara på ett kul sätt. Att det inte skulle vara liksom pekpinnar eller att det skulle vara så här, nu ska vi prata om någonting väldigt seriöst och det är rädslor. Utan att det tvärtom skulle vara liksom mer pajasstämning och liksom underhållning. Så idén, vi hade massa olika idéer att det skulle handla om liksom så här, någon vampyr som var rädd för blod. Eller någon rörmokare som var rädd för bajs. Ja, vi hade massa olika såna här. En polis som var rädd för folk som var utklädda. Alltså
just
typ tjuvar
det.
Med
ja,
masker på sig.
Ja, sådär. Men ni landade ändå i en veterinär som är rädd för hundar. Ja.
Ja,
det ska bli jätteintressant idag. Prata lite mer om det här med rädsla och barn. För att det är ju någonting som man stöter på ganska ofta sen när de blir lite större.
Absolut, oundvikligen.
Oundvikligen, ja precis. Jag ska också tipsa om att man får 25% rabatt på din bok hos Natur och Kultur om man nu såklart lyssnar på Rullavagn-podden. För vi har ett samarbete med Natur och Kultur så man kan bara gå in på nok.se/rullavagn så hittar man all information där. Men boken är ju lite annorlunda än andra barnböcker eftersom den också innehåller en del frågor som man kan diskutera med sitt barn. Är det ett bra sätt att liksom börja liksom bli lite nyfiken på vad ens barn tänker om de här frågorna?
Ja, det är ju hela idén. Alltså idén är ju att boken ska öppna upp för en diskussion.
Mm.
Jag tror att vi kanske säljer in den som att det ska vara så här, en självhjälpsbok för barn. Men det är ju inte meningen att man liksom bara ska läsa boken och då bli av med rädslor. Det är inte tanken. Utan tanken är just att berättelsen lägger en grund som man kan diskutera sen med sitt barn. Så här, hur känns det i kroppen när man är rädd? Vad känner du för vuxna som är rädda för olika saker? Vad är du rädd för olika saker? Hur skulle man kunna närma sig och vänja sig vid de här sakerna som du är rädd för? Att det liksom, verkligen tanken är att man ska skapa ett gemensamt språk med barnet.
Just det.
Så att man kan hänvisa till boken sen när man är i situationer när man behöver det. Så, men hur gjorde den här veterinären då? När hon var rädd för hundar, nu står ju du här och är rädd för att säga ditt namn på samlingen. Hur gjorde veterinären i samma situation?
För jag tyckte även som vuxen när jag läste den att man fick ju ganska så här konkret, aha, det här är ändå ett sätt att, om man liksom upptäcker att ens barn har någon så här lite oförklarlig rädsla för någonting, hur man kan ganska enkelt börja sig och närma sig ämnet. Det tyckte jag var jättebra. Men ska vi börja lite med the basics, om man säger så. Vad är barn rädda för ofta och varför?
Alltså det beror ju väldigt mycket på vilken ålder man pratar om.
Nu är vi på de ganska små barnen här i den här podden. Vi tänker runt 3 år kanske.
Ja, och då är man ju rädd för väldigt liksom, jag höll på att säga konkreta saker, det behöver det ju inte vara. Men i alla fall, man är rädd för monster och man är rädd för tjuvar eller man är rädd för mördare, att huset ska brinna upp. Att man ska bli borttappad är ganska vanligt.
Okej.
Det finns ju såklart en massa studier på det här. Som man använt massa olika forskningsmetoder liksom för att ta reda på det. Till exempel att man visar bilder för barn och så frågar man dem, så här, skulle det här vara läskigt? Skulle det här vara läskigt? Ah. Och så visar man. Och då är det så här, någon studie om det här är gjord i Australien. Så då kommer krokodiler typ på plats nummer 3 på den här listan. Och det skulle det väl inte göra om man gjorde en motsvarande studie i Sverige idag.
Nej.
Det varierar ju väldigt snabbt liksom, över tid och plats. Liksom. Jag jobbade i Norge för några år sedan och då träffade jag en kille som var jätterädd för Anders Behring Breivik. Och det här var liksom, ganska tätt in på 22 juli. För att de snappade upp vad som händer och liksom, förstod att vuxna är rädda för honom eller han där är en läskig person som dödar folk. Och då är barn också rädda för det. Så att det varierar ju jättesnabbt. Liksom. Men barn är också rädda. Jag tror att vi ganska lätt tänker att det är just de här sakerna som jag sa nu, som är liksom spöken och mörker och oska och sånt här. Men barn är ju också rädda för liksom klimatförändringar och krig och liksom mer, vad ska man kalla det, vuxna ämnen som vi kanske inte tänker att barn är rädda för. För att de inte är med i Astrid Lindgren, typ. För att de hör ju vad vi pratar om och förstår ju att det som de vuxna är oroliga för ska man vara orolig för, och då är de också det.
Har vi också så här, alltså bara idag här på förmiddagen, så jag tror aldrig min 2-åring har liksom aldrig sett en spindel på nära håll. Och så hade vi en spindel idag i köket, så jag sa, kom och titta så här. Och helt plötsligt så ser jag bara hur hon så här, typ hoppar nästan en halv meter bakåt och blir jätterädd för den här lilla, lilla spindeln. Har vi det där är ju också specialfall. Inbyggda?
Exakt, vi har ju också förmodligen inbyggda rädslor, absolut. Och spindlar, ormar är ju liksom de klassiska.
Just det.
Exemplen på det där.
Ja.
Och idén där är ju såklart att det behövdes när vi bodde på savannen.
Ja.
Eller var det nu var vi bodde någonstans för 100 000 år sedan. Att man behövde vara rädd för sånt, för annars överlevde man inte helt enkelt. Men jag tror inte man ska tänka att det där liksom, att det bara är man är medfött rädd för spindlar. Utan antagligen är det liksom en kombination. Att den första reaktionen är att man blir rädd för spindlar. Men den vänjer man sig av med ganska snabbt om man märker att ingen annan i omgivningen är rädd för det och verkar kunna hantera spindlar. Att det finns en liten, det är lätt att lära in rädslor för spindlar, men det betyder inte att man inte kan bli av med det, utan det är mer som att det finns där som är liksom en förberedd del i hjärnan. Så här, om det behövs så kan jag väldigt lätt bli rädd för spindlar.
Just
det. Och om det visar sig att spindlar inte är farliga, då kan jag vänja mig av med det ganska fort. Så. Och det, alltså herregud, ingen är ju rädd för väldigt få människor. Nu handlar ju boken om att man är rädd för hundar. Det är ändå en ganska ovanlig rädsla. Trots att vi liksom, i vår evolutionära historia såklart haft väldigt goda anledningar att vara rädda för saker som ser ut som hundar. De har ju varit livsfarliga för oss större delen av tiden.
Ja, men precis. Om man tittar på de här, ja, men som du var inne på, mörker, monster, tjuvar, de här lite mer ganska vanliga, konkreta rädslorna. Vad är liksom syftet med dem hos barn? Är det att bearbeta de här delarna? Eller varför blir man rädd för såna här grejer?
Ja, men som alla rädslor, det här pratade ju ni om jättebra i avsnittet om känslohantering, reglera känslor.
Ja, just det.
Alltså varför har vi rädslor? Det är ju för att det hjälper oss att överleva. att de allra flesta rädslor har ju... man är ju inte, oftast inte rädd för kvistar på marken och färgen blå. Liksom. Man är ju rädd för saker som man kan fatta logiken i varför man skulle vara rädd för. Hot mot liksom, en själv eller mot ens familj. Det är ju helt rimligt att man är rädd för det. Sjukdomar eller ja, allt sånt.
Just det.
Och det vill vi ju heller inte ta bort. Vi vill ju att folk ska vara rädda för saker. För det finns anledning att vara rädd för saker.
Man vill bara hålla det lite så man överlever också.
Ja. Ja.
Ja. Hur tycker du ofta att vi som föräldrar reagerar när vi märker att vårt barn är väldigt rädda? Låt säga för mörkret eller monster eller något sånt där då. Vad är liksom de vanliga typerna av reaktioner som vi föräldrar kommer med för att lösa det här hos våra barn?
Ja, det är väl att man oftast försöker förklara att det inte är någonting farligt. Så är det ju. Och det är väl jättebra att det är klart man ska ge den informationen. Där jag kommer in liksom, när jag jobbar kliniskt, när jag träffar barn, det är ju när det där inte fungerar.
Mm.
Utan att föräldrar försöker förklara eller de försöker plocka bort allting som skulle kunna göra barnet rädd. Och det inte hjälper, utan barnet fortsätter ändå vara rädd. Så det kan ju vara en strategi som funkar på små nivåer, slutar funka när, liksom, när rädslan inte har försvunnit. Och det är då man måste få hjälp att byta strategi liksom, för att hitta ett bättre sätt att hantera det.
Alltså,
som psykolog så pratar man ofta om undvikande strategier. Att man undviker saker som man är rädd för. Och det funkar ju väldigt bra på små nivåer. Då ska man ju, det är klart man undviker saker som är läskiga. Det är ju rimligt. Problemet blir när det är den enda strategin som man använder. Och man använder den liksom så att barnet inte gör någonting som är läskigt. Utan man hela tiden plockar bort allting som skulle kunna sätta igång en rädsla. Och det är inte, funkar ju inte på sikt. Liksom.
Om vi kommer in lite mer konkret på det här. Hur tänker du då när man ska hjälpa ett barn att hantera sin rädsla?
Alltså jag tänker att det viktigaste att göra är ju att inte tycka att rädslor i sig är ett så stort problem. Så, utan se det just som en naturlig grej. Jag tror att vi har hamnat idag lite i att vi tror att alla negativa känslor hos barn måste skydda barn från alla negativa känslor.
Mm.
För att det är det som har liksom blivit en idé om en bra barndom i en barndom som helt saknar negativa känslor. Och det är ju inte... funkar ju inte. Dels för att det inte går att plocka bort alla negativa känslor. Och sen vill vi också lära barn att livet består av hela paletten av känslor.
Mm.
Och man behöver kunna ha tillgång till dem, alla de här färgerna i paletten, eller vad man ska säga.
Mm.
Dels för att det är det som är livet. Liksom. Men också för att man, om man inte har tillgång till dem så lär man sig heller inte att hantera dem.
Mm.
På sätt och vis är ju liksom känslor... starka känslor och rädslor i barndomen på samma sätt som att barn övar på att fungera i grupp och de övar på att prata och de övar på att gå i trappor, så måste de ju också öva på hur man hanterar besvikelser och att saker är läskiga. Och,
precis.
Och om man tar bort alla de inlärningsmöjligheterna så blir det ju svårt för barnen att lära sig dem. Jätteviktiga färdigheterna också.
Mm. Kan man säga att genom att träna på det här när de är små att de lär sig liksom en... ja, men en lite egen metod för hur de kan göra sånt här, så verkligen hjälper man dem på lång sikt kanske mot liksom psykisk ohälsa på lite längre sikt. Kan man tänka så? Eller?
Ja. Absolut, precis så jag tror att man ska tänka. Rädslor, det finns ju en nivå av rädslor som bara är så här, alla är rädda för saker, det är inget problem. Men sen finns det när det kommer upp på en nivå så att man sätter en diagnos på det. Att man säger att det här är en specifik fobi eller det här är... paniksyndrom eller vad det kan vara.
Mm.
Då är det ju ett problem. För då har ju inte barnet hittat ett bra sätt att hantera rädslan på. Och vi vet att om vi inte lyckas hjälpa de barnen som kommer upp på den här diagnosnivån, då leder det sen när de blir äldre till ökad risk, till exempel depression i tonåren.
Just det. Mm.
Och där teorin har liksom varit att om barnen använder det här liksom undvikandet som enda metod för att hantera jobbiga saker. Så att man kan inte gå på barnkalas för att man är rädd för att någon ska kräkas, till exempel. Och man tycker kräks är jätteläskigt.
Mm.
Om det där fortsätter att vara en strategi genom livet, då kommer det bli jättesvårt när man kommer upp i tonåren. Och man måste liksom börja i en ny klass och man ska våga träffa kompisar och massa saker. Och vågar man inte någon av de sakerna så är det ganska lätt att man hamnar i en depression. Och det är ju, förutom att det är väldigt jobbigt att vara i en depression, så vet vi att depression hos tonåringar är en dålig prediktor för till exempel skolresultat eller liksom hur man funkar socialt och sådär.
Mm.
Så att vi vill fånga upp barn så tidigt som möjligt som har problem med hur de ska göra när de blir väldigt rädda och hjälpa dem att hitta bra strategier att hantera det på.
Har man också som barn just olika förutsättningar för det här med oro, rädsla, ångest? Alltså, föds vi lite olika? Ja, eller liksom att vi är olika känsliga för de här bitarna?
Ja, det är alla som har träffat ett barn, höll jag på att säga, eller har träffat två barn, vet ju att barn är superolika i hur känsliga de är för. Hur snabbt man går igång liksom, på till exempel rädslor. Absolut, så verkar det vara. Och det betyder ju att olika barn har olika mycket att behöva öva på, eller man ska säga, för att hantera det där. Dels är det ju det att det finns en medfödd komponent, men den andra är ju att vi som vuxna kring barnet också modellerar eller visar upp hur man kan hantera de här jobbiga känslorna när de kommer. Att vi har ju väldigt stor möjlighet som vuxna att visa dem så här, ja, när jag blir väldigt rädd, då hanterar jag det på det här sättet.
Just
och då kan man ju antingen springa åt andra hållet och vägra gå in i köket för att det finns en spindel där. Eller så säger man, fy fan, jag tycker spindlar är så otroligt läskigt. Men nu så plockar vi upp den och så hjälper vi den att flytta ut i trädgården istället.
Precis. Jag kan känna där att jag är sjukligt rädd för ormar. Och jag kan liksom inte... Jag kan inte hejda det här. Nej, även
den här första reaktionen?
Nej, och att jag... Ja, men vi var liksom i höstas på ett sånt här tropikhus. Och då är jag van vid att ormar är liksom i en egen avdelning. Så att jag vet att här ska inte jag gå in.
Just
men så kom jag in där och jag och min äldsta son då skulle gå själva. Medan min man skulle gå på så här middagspromenad med vår dotter. Och då säger hon så här, nej men de här ormarna är utspridda lite här och där. Så de kan inte liksom fritt såklart. Men trots att jag vet att de är bakom glas så känner jag bara så här, jag kommer inte klara av att gå här och veta typ att vi tittar in i något akvarium och så ligger det en liten... Så jag kan nästan inte ens prata om det. Och det här känner jag ju så här, men det här är ju någonting som min son då, han är 5. Han skojar ju om det här. om att jag är rädd. Men... Ja. Just när man blir så där själv, jag tror alla har väl någon sån där grej som man är... Nu är ju ormar är ju väldigt konkret, men där är det ju så att jag kan inte, trots att jag logiskt vet att... Ja, till och med att de ligger bakom glas så kan jag ju inte hejda det här. Att jag tycker
Nej,
att
men
det är
som äckligt. Du ju ofta är med såna här rädslor, att man vet att det inte är logiskt men att man ändå är rädd. Ja.
Men är det här någonting som jag måste ta tag i för att inte föra det här vidare? Eller hur ska man tänka?
Det beror väl lite på hur din son är. Hur snappar han snabbt upp den här rädslan då?
Nej, men han skojar mest om det. Nej, han är inte rädd för ormar. Han tycker ju, jag tror att han tycker att det är lite lustigt, hela grejen. Så han vill ju gärna skrämma mig snarare. Men är det så att när man märker att så här, det här verkar bli ett problem även för honom, det är då man ska känna att så här, nu måste jag kanske också börja ta tag i det här.
Och, ja, precis så tror jag att man ska tänka. Jag tror inte man ska hålla på. Jag tror att det funnits tidigare i alla fall liksom så här, om man håller på med KBT inom psykologin, att man så fort du har en rädsla så måste du omedelbart behandla den. Och det är ju naturligtvis helt orimligt.
Just det.
Det rimliga är ju att om man ser att liksom ens barn börjar snappa upp den där rädslan, då
är det
kanske man ska göra någonting med det. Och jag tror, herregud, man kan ju leva ett liv och vara väldigt rädd för ormar. Oftast så gör ju inte det någonting.
Nej.
Om man inte bor i djungeln liksom, eller om man är så rädd så att man liksom inte kan följa med på en semester, eller man vågar inte gå på svamppromenad för att det en gång fanns en huggorm på den där ön man ska åka till. Då blir det ju tråkigt för en liksom. Men de allra flesta människor som är väldigt rädda för ormar gör ju alla saker som de vill göra i livet ändå, och det är inte ett problem.
Precis.
Men när det blir ett problem är ju om att man har ett barn som är rädd för 100 olika saker. Och då kanske man ska tänka så här, vi måste kanske öva på den inställningen till hur man gör när man är rädd. Att man kanske ska tänka, okej, jag är väldigt rädd för ormar, men vi kan gå in på det här, vad kallade du det, akvariet?
Tropikhuset.
För det man vill visa sitt barn är, kolla, jag är superrädd för ormar, men vi går ändå in i tropikhuset. Och då kan man ju fuska. Då kan man ju såklart fuska. Då kan man ju, du skulle ju kunna kolla på en dokumentär om ormar kvällen innan, så att du redan har hunnit vänja dig. Jag ser att du liksom bleknar bara av tanken. Men om det nu skulle vara ett problem för din son, att det verkligen är så att han missar på massa roliga grejer i livet för att han hela tiden är rädd, då kanske det skulle vara värt för dig att jobba på dina egna metoder, så att du kan visa det för honom. Kolla, så här kan man också hantera rädslor.
Just det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rullabang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullabang.nu. Ja, nu släpper vi det här med ormar, tycker jag.
Vi släpper ormar.
Vi går vidare.
Men, känns du bekväm med hundar? Det kändes som att
hundar är helt okej för mig. Absolut. Okay, ja, det är lugnt. Men jag var lite nyfiken på så här, lite mer konkret, så här, steg för steg. När man märker att det finns då, ja men vi tar hundarna. Mm. Vad är rätt sätt att liksom börja hjälpa sitt barn att möta den här rädslan och komma över den?
Den metoden som vi liksom beskriver i boken och som är den som har liksom, den som man jobbar med kliniskt idag, som har bäst forskningsstöd, det är något som kallas för exponeringsterapi.
Mm.
Som är att man exponerar sig för det som man är rädd för. Alltså att man är i närvaro av det som man är rädd för, men inte går därifrån, utan man tvärtom närmar sig eller gör vad man nu vill göra.
Mm.
När man träffar en hund. Det kan ju vara att man bara stannar kvar i situationen, men det kan också vara att man till exempel klappar på hunden eller tittar på den eller räknar hur många tänder den har eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Så det konkret man gör, om en hund är så rädd så att man inte är i närheten av att börja räkna tänder och klappa, då försöker man hitta liksom små, mindre steg som man kan göra fram till dess.
Just det.
Titta på bilder på hundar. Eller titta på hundar i parken på avstånd. Eller jag vet inte, om man är superrädd kan det vara att man liksom, som vi också gör i boken, att man leker att man är en hund.
Just det.
Det brukar vara sånt som barn har ganska lätt för, att leka saker som man är rädd för. Det är ju oftast inte ett problem. Och det kan man utnyttja. Och sen hundar är ju, herregud, det finns ju hundar som är dubbelt så stora som en tvååring och det finns hundar som är mindre än en tvååring.
Mm.
Och det är säkert väldigt stor skillnad då. Hundar som skäller, hundar som inte skäller.
Mm.
Att man liksom kan hitta var på stegen av läskiga saker skulle vi kunna börja vänja oss. Och när man är färdig med det steget så kan man gå vidare ett snäpp upp tills man närmar sig den där riktigt läskiga hunden.
Men svaret på den här frågan är helt enkelt att man behöver inte vara så rädd för det här att föra över sina rädslor, utan snarare så här, att tänka på hur får jag över ett bra sätt att hantera mina rädslor på.
Ja. Och herregud, ingen människa är en perfekt förälder. Man är också ibland rädd och springer därifrån och kan inte hantera sin rädsla.
Nej.
Och herregud,
lämnar
man är mänsklig och
går.
Barn ska se sina vuxna vara mänskliga också. Liksom.
Ja.
Det behöver man inte ha dåligt samvete för.
Ja, alltså jag tänkte här att vi ska få lite konkreta exempel, för vi har också fått några lyssnarfrågor på Instagram den här gången, så de är i kortformat. Normalt är ju frågorna ganska långa, men idag blir det kortis här.
Bra.
Ja. Hej Rullavagnpodden. Min dotter är väldigt rädd för skällande hundar. Hur ska man bemöta rädslan? Mormor och morfar har hundar, varav den ena pratar inom citationstecken väldigt mycket. Så det är lite av ett problem när man hälsar på. Jag vill inte göra rädslan värre genom att bemöta det på fel sätt. Hur ska jag göra? Mm. Nu har vi ju boken här om veterinären som är rädd för hundar. Hur ska den här föräldern hantera den här lilla hundrädda tjejen?
Men fördelen med just skäller är ju att det kan man ju faktiskt separera ifrån den faktiska hunden. Man kan ju lyssna på inspelningar av hundar som skäller tills det inte längre är läskigt. Man kan kolla på YouTube på hundar som skäller väldigt högt. Och man kan ju liksom vara hemma hos mormor och morfar och ha hunden, stänga in hunden i ett annat rum till att börja med. Så kan den stå där och skälla. Och det är bra att den skäller, för då vänjer man ju sig vid det.
Mm.
Det viktigaste tror jag som man inte vill göra är ju att sluta åka till mormor och morfar. Och det beror ju lite på hur rädd det här barnet är. Det kan ju också vara så att barn pratar ju mycket och kan säga saker. Jag tycker det är så läskigt när hundar skäller.
Mm.
Men att det behöver inte betyda så mycket. Det kan också vara att de konstaterar det. Jag tycker det är lite läskigt. Men det betyder inte att de inte vill åka dit. Så man ska heller inte liksom övertolka om ett barn säger att den är rädd för saker. Det kan också vara att de konstaterar att det är lite läskigt, men jag kan fortfarande göra det.
Mm.
Och det. Då vill man ju verkligen inte undvika det av den anledningen, bara för att barnet säger att det är lite jobbigt. Nu är det säkert inte
precis
så. Då skulle hon inte ha skrivit en fråga. Det måste ju vara att barnet vägrar åka dit. Annars hade det ju inte varit en issue. Liksom. Men jag tänker, det är typ exempel på när man verkligen kan bryta ner det till enklare steg. Till exempel bara lyssna på inspelningar skulle ju vara ett enkelt sätt att jobba med det.
Är det när man märker att det liksom blir väldigt begränsande i barnets vardag och att man själv inte riktigt lyckas som förälder att så här, ja, vi har försökt att vänja, vi har försökt att prata om det logiskt, men det blir ändå att vi får begränsa vår vardag för att komma runt den här rädslan. Är det då man ska söka hjälp?
Ja, och precis. Om barnet inte kan göra, om barnet säger så här, jag vill egentligen börja på ballett.
Mm.
Men jag kan inte för att det är så läskigt och att
just
de andra
det
tittar på mig eller någonting. Det är då när barnet själv upplever att den liksom begränsar sitt liv, att den missar, går miste om saker, det är då man ska göra någonting med det. Och man kanske inte ska springa på den här knappen direkt. De allra flesta rädslor går ju över av sig självt.
Mm.
Barn är ju så snabba, de uppstår snabbt och de kan försvinna snabbt. Så att man kan ju ge det en månad eller två och se om det försvinner automatiskt.
Just det.
Så kan det ju också vara.
Mm.
Och man kan ju testa att liksom lite bara avdramatisera det. Att bara så här, ja, du är lite rädd för det här. Och sen så kan man låta det ligga där utan att man pratar om det ett litet tag. Så att det liksom inte blir för mycket uppmärksamhet kring det.
Mm.
Barn kan ju snabbt haka på beteenden just för att de får uppmärksamhet på någonting. Att det kan vara lite kul att jag är jätterädd för det här. För då blir mamma helt till sig och börjar prata om, vi har jättemysiga samtal om att jag är rädd för hundar varje gång jag säger det. Det kanske man heller inte vill gå in i för mycket. Utan man kan ju liksom lite strunta i det en period och se om det försvinner av sig självt. Så skulle jag tänka.
Ja, alltså vi hade då, förra sommaren så var vår son superrädd för sommarskuggan. Som jag vet att ganska många barn har en liten så här hatkärlek till. Och det här kom ju såklart. Han vaknade liksom kallsvettig på kvällarna och var jätterädd och han pratade väldigt mycket om det här. Och då uppfann jag ett litet sommarskuggespray här hemma med en bild så här, med en överkryssad sommarskugga som jag hade då officiellt beställt på nätet som kom hem.
Som du hade låtsats beställt hem?
Jag tillverkade den här flaskan.
Extremt
då
ambitiöst.
Med, ja, nej, men jag tänkte så här, monster sprayar man ju talas om. Och då sprayade vi sängen liksom på kvällen och sådär. Och då gick det plötsligt jättebra. Och missade vi det så väckte han oss mitt i natten och skulle spraya. Men sen har jag tänkt på efteråt så här, är det där... Det kanske var liksom helt tvärtom mot hur man borde göra. För rent logiskt så vet han ju... Alltså han är ju lite i det där landet mellan att så här, finns sommarskuggan på riktigt eller inte? Vilket kan vara ganska många saker i barns värld som är så här, lite mittemellan.
Ja.
Och så tänkte jag efteråt, så här, det här kanske var det dummaste man kan göra med att verkligen så här, gå med honom i att så här, ja, det här botar vi med ett spray.
Men det var väl en jättebra lösning, herregud. Ja, det där är ju tekniskt ett undvikande, absolut.
Ja, det är det verkligen.
Ja, det är klart att det är. Så egentligen borde jag ju säga att det var en dålig idé. Men om det där funkade, och det är inte som att han har 20 andra fobier som du måste spraya. Du går inte upp 4 gånger per natt för att spraya sängen.
Nej,
men herregud. Det var väl en jättebra
okay
metod.
Ja. Och det är ju som du säger, det gick ju över ganska snabbt. Det här har Lisa i några veckor. Och nu har vi ju inte använt det här sprayet på sen i somras. Men,
det låter som en jättekul lösning.
Ja.
Du får mig godkänna det.
Ja.
Alltså just sömn är ju lite speciellt, för det är ju lite mäckigt att hålla på med rädslor just när ett barn ska sova.
Mm.
Eller hur? Då skulle man liksom behöva lyfta ut det, att vänja sig vid sommarskuggan på eftermiddagarna. Att ni liksom jobbade med det i någon annan situation.
Mm.
Och det kanske blir ett lite onödigt stort projekt att dra igång, om det går att lösa sådär enkelt. Eller enkelt, jag vet inte, det låter ganska svårt att bygga en, rita en sommarskuggespray. Men det låter ju som en mycket enklare lösning, absolut.
Mm.
De är väldigt medvetna om det här på SVT förresten, med att barn är rädda för sommarskuggan.
Ja, de är det.
Ja, ja, de får jättemycket e-mails och sådär. Och de, jag tror att de tänker att det här verkligen är så här. Ja, men de verkar ha en väldigt bra inställning till det, just som är, det är bra, sommarskuggan, vi vet att sommarskuggan inte finns på riktigt. Det är bättre att barn övar på att de hanterar rädslor för sommarskuggan än att de måste hantera rädslor för corona eller någonting, som vuxna på riktigt inte vet om det är farligt eller hur farligt det är. Och just vad som kommer det hända. Sommarskuggan vet vi ju är påhittad, och vi vet att
väldigt
den
konflikt
finns. Ja, exakt. Mm. Så där kan ju föräldrar med trygghet säga så här, men det här är bara en rädsla som du har. Det finns ingenting som faktiskt är farligt, och du kan vänja dig vid den här rädslan.
Mm.
Det tror jag att de har helt rätt i. Jag tror att sommarskuggan kommer lära en hel generation barn bra sätt att hantera rädslor.
Ja.
Förhoppningsvis.
Ja, det är verkligen sant. Vi kommer faktiskt in på det här med vad som händer just nu i nästa lyssnarfråga här. Hej, mitt barn är ännu ganska litet, men i bekantskapskretsen märker jag att barnen inte riktigt har förstått det här med corona och till exempel vad karantän är för något. Hur pratar man med barn om rädsla för coronaviruset? Mm. Det här funderar såklart alla som har lite större barn på. Hur, vad är lagom mycket och rätt nivå för barn när det gäller såna här allvarliga frågor? Eller klimatkrisen eller något annat som pågår. Men just nu är ju coronakrisen väldigt aktuellt i allas liv.
Jag och min kollega Liv Svirsky, vi har gjort ett avsnitt i vår podd som heter Barnpsykologerna.
Perfekt.
Där jag intervjuar Liv om bra sätt att prata om just corona och hur man lever i karantän.
Mm.
Så det kan man lyssna på om man vill det.
Superbra.
Men det absolut viktigaste med just corona och barn, tänker jag, är att förklara för barnen att det här är någonting som vi gör för andras skull.
Mm.
Att vi är i karantän är någonting som vi gör för att det finns personer som det är farligt att få corona. Och vi vill inte smitta dem. Om vi råkar bli sjuka så vill vi inte sprida det till dem. Att man vill vara väldigt, väldigt tydlig för barn, med barn, att det här är inte för barnens skull som vi har karantän, utan det är ju för äldre personer och folk som har andra sjukdomar. Det är de som vi gör det här för. Så det här är en godhetshandling snarare, att vara i karantän.
Just det,
snarare
att trycka
än någonting som
på
vi
det
gör för att skydda oss själva. Mm. Ja, det tänker jag är jätteviktigt. Och det är väl viktigt för oss vuxna, höll jag på att säga, att komma ihåg
påminna
också.
Påminna sig om, ja. Ja, verkligen. Mm. Någonting som kan vara aktuellt just nu är ju det här om barn uttrycker att de är rädda att någon som man älskar ska dö. Jag tänker på mormor, farfar, vem det nu kan vara. Och just döden är ju någonting som man märker är väldigt stort för barn, och hur de ska ta in det, och också, tycker jag som förälder, väldigt svårt att prata om på ett bra sätt. Hur ska man hantera det här, tycker du? Om barnet kommer till en och är jätterädd att någon som man har i familjen eller någon man känner ska dö, hur hanterar man det på ett bra sätt?
Det man inte ska göra är ju börja garantera saker. För det är ju ett undvikande att säga, nej, det kommer inte hända. Hon kommer aldrig dö. Farmor kommer aldrig dö. Nu tror inte jag att det är någonting som föräldrar gör längre. Jag tror att det var förr som man
slätade över det. Ja,
ja, exakt. Utan det man snarare ska göra, tänker jag, är att man ska lite säga, ja, men då, det som kommer hända i så fall, då kommer vi ha en begravning. Det kommer vara här och här. Och då, om barnet ska vara med, så säger man väl så här, ja, då kommer du ha på dig de här kläderna. Och om mormor dör, då kommer morfar vara kvar och han kommer vara jätteledsen. Och så försöker man liksom verkligen förklara, vad är ett realistiskt scenario för det här? Och man kan göra det även om barnet tycker att det är jättejobbigt och, när man berättar allt det här.
Mm.
För det man gör är på något sätt att plocka fram det värsta som kan hända i ljuset och liksom avdramatisera det.
Just det. Mm.
Och har man gjort det där några gånger sedan, då efter ett tag så tröttnar barnet på att höra den där historien om begravningen och vad jag ska på mig för kläder och bla bla bla. Så att det börjar bli lite tråkigt till och med. Mm. Och det är precis det man vill. Man vill, om barnet tycker att en sån här sak som kan hända är jättejobbig, då vill man prata om det tills det inte längre är jättejobbigt.
Just det. Är det så att de också testar lite? Alltså att de blir rädda av att de märker, de frågar om döden och så märker de att man själv nästan så här stelnar till bara av tanken på att ens egna föräldrar ska dö eller någon man känner ska dö.
Att man märker att det är liksom ett spännande samtalsämne.
Ja, och att de märker att det här är någonting verkligen att vara rädd för och att det här kan inte ens, mina föräldrar kan inte ens prata riktigt om det här. Och då skapar det att de pusslar ihop en bild av att det här är verkligen
förbjudet
något att vara
konstigt,
rädd för.
Ja. Ja. Ja, men det är väl samma sak där. Man kan ju prata om det och tycka att det är superjobbigt själv och gråta och liksom, såklart. Mm. Men att man ändå kan prata om det och stanna lite i det. Men jag tänker ofta när barn pratar om, det, om döden så är de ju också mycket, mycket mera, vad ska man säga, obekymrade än vad vi vuxna är. Att de kan prata om att så här, ja, jag ska gå till förskolan och sen ska jag gå i skolan och sen ska jag dö. Att de kan prata om det på ett helt mycket mer liksom, oproblematiskt sätt än vad vuxna är. Så att, att de pratar om det behöver ju inte betyda att de tycker att det är superjobbigt. Det kan också bara vara att de lär sig saker om livet och så här funkar det. Och det finns flygplan och det finns döden och det finns kanske sommarskuggan. Att de liksom testar lite vad som är verklighet och vad som finns där ute och hanterar. Liksom. Det behöver inte betyda att det är värsta stora livskrisen de går igenom. Så att man inte gör liksom en höna av en fjäder, tänker jag bara.
Det är verkligen sant. Det var dagens tips här från oss på Rullavagnpodden. Stort tack, Lars, för alla kloka tankar kring det här.
Ja, tack för alla kloka frågor. Det var kul att prata.
Vad bra. Och Lars bok heter alltså Veterinären som var rädd för hundar och passar för barn från 3 år. I samarbete med Natur och Kultur som ger ut boken så får du just nu 25% rabatt på Lars bok och en massa andra böcker som passar för dig som är förälder. Bland annat om sömn och att börja med mat. Du hittar alla böckerna på www.nok.se/rullavagn. Och du använder koden RULLAVAGN i kassan. In och kika där. Du kan också lyssna mer på Lars i podden Barnpsykologerna. Ta hand om dig så hörs vi nästa vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.